Välkommen till podden Kokkaffe med Ulla. Här pratar vi om viktiga samhällsfrågor, om saker som jag tycker är väldigt intressanta och vill belysa. Och så bjuder jag in intressanta gäster också. Och den här gången har jag en gäst som faktiskt sitter med via kabel, ända från Bryssel. Men jag är väldigt glad av att ha honom med. Det var ett tag som vi träffades, Malin Björk. Välkommen!
Tack så mycket. Ja, det var alldeles för länge sedan, Ulla, skulle jag vilja säga.
Det var länge sedan, men jag blir lika glad varenda gång jag ser dig. Om jag skulle säga något om dig så här, vad du, jag tycker du står för, så skulle jag vilja säga så här, att jag är full av beundran för din kamp för kvinnors rättigheter, för feminismen och även för HBTQI-frågor. Och jag minns än idag när du reste upp i det där flygplanet för att protestera mot en utvisning. Och vad du liksom har kämpat för en human flyktingpolitik. Och sen vet jag att du även är där för miljö- och klimatfrågorna ständigt. Liksom. Så det är min bild av dig. Tyckte du att den stämde bra, eller?
Ser mycket av det jag i alla fall har försökt att göra. Försökt att jobba med det vill säga de feministiska frågorna, HBTQ-rättigheter och det här jättetuffa arbetet i Europa för en värdig och human flyktingpolitik, där jag sett att det har gått åt fel håll. Det gick åt rätt håll ett tag när liksom vi gav oss själva chansen att ta emot människor på ett värdigt sätt, och sen gick det åt fel håll. Men det var en jättefin beskrivning, Ulla. Den tackar jag för. Sen har man väl men saker som man, där man inte är så stark. Men som politiker så är det som jag har försökt åstadkomma.
Mm, jag skulle ju kunna ha lagt till trevlig och sympatisk och sånt där också. Men så mycket fjäs ska vi inte ha. Men Malin, nu är det ju så här att du har ju bestämt dig för att du ska lämna EU efter 10 år. Hur känns det nu då? Känns det bara rätt fortfarande, eller?
Ja, nej, men det gör det. Det känns som ett helt rätt beslut för mig. Och det bästa är också att känna att det blir också jättebra för oss som parti. För man är ju del av en rörelse och man vill att det ska bli bra även när man själv väljer att avsluta sitt mandat. Och då har vi ju satt en jättefin lista med Jonas Sjöstedt, Hanna Gedin och Carolina Gustafsson. 3 första platser, jättefina kandidater som jag hoppas kommer ta plats och jag vet kommer göra ett jättebra jobb. Så det är ju en sak att man och sen så tycker jag också det känns bra för mig, eftersom jag jobbade här med Eva-Britt Svensson, vår före detta parlamentariker. Det var hon som lockade in mig i parlamentet. Så det är tack vare henne, ska jag säga, att jag ens tänkt att ja, det här måste jag jobba med liksom. Jag får gräva det här var jag står liksom. Och ja. Så jag jobbade ju 5 år med henne och sen 10 år som förtroende var som parlamentariker själv då. Så det blir 15 år totalt, känns det som. Så att jag, det är dags för mig att ja, också kanske göra någonting annat, öppna andra dörrar och så också.
Vi får se sig, ja. Eller hur? Mm. Ja. Men Eva-Britt Svensson åker ju mungiporna upp när man tänker på. Så ja. Är hon har haft betydelse ja. För många av oss.
Ja.
Så är det. Men om vi ska fortsätta på spåret feminism och Eva-Britt Svensson och EU. Vad tycker du att EU har för betydelse för kvinnors rättigheter i arbetet för kvinnors rättigheter och för feminism? Tycker du att det har åstadkommits något under de här 10 åren?
Om man tar liksom, jag skulle säga svaret är både ja och nej. Därför att alla i Vänsterpartiets EU-parlamentariker har valt fram till mig här nu, har ju valt att arbeta ganska mycket med de feministiska frågorna. Det är så att vi är feminister, vi är ett feministiskt parti, så man kommer med den drivkraften hit till EU-parlamentet. Men också därför att den feministiska kampen är ju gränsöverskridande och har faktiskt varit det länge. Så att jag som har jobbat för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, bekämpat för att liksom, sprida den svenska sexköpslagen, men också frågor som att vi i Sverige kan ha väldigt bra erfarenhet utav att kvinnor som, och män då, men liksom att familjer har tillgång till barnomsorg och äldreomsorg som gör att vi har väldigt hög frekvens av alltså kvinnor som arbetar. Det där ändras ju runt om i Europa också nu. Men vi har ju en erfarenhet där som väldigt många andra europeiska länder inte har. Så det är klart att den feministiska kampen om rätten till ett jobb och rätten till barnomsorg och äldreomsorg, rätten till en inkomst och den ekonomiska självständigheten, den tycker jag också har varit någonting som vi måste driva på EU-nivå. Så att EU i sig har ju sina, som vi vet som vänsterpartister, djupa skavanker. Med fördrag som privilegierar liksom kapitalet, med fördrag som alltid premierar marknadsprinciper före andra principer. Men man kan ju inte välja att hänga läpp för det, liksom, utan man måste ju försöka göra det man kan utav den politiska arena vi har. Och det tycker jag att vi har varit bra på. Jag tycker att vi i Vänsterpartiet har varit suveräna på det, ska jag säga, faktiskt. Och i den bemärkelsen så har vi kunnat flytta fram på de feministiska positionerna faktiskt under de senaste 15 åren i EU-sammanhang. Både vad det gäller att skärpa upp lika lönsdirektiv, vad det gäller att flytta fram arbetet mot våld mot kvinnor. Och jag har jobbat nu både med direktiv kring mot könsbaserat våld, men också jobbat med att stärka arbetet mot kvinnohandel och människohandel överhuvudtaget, men specifikt med kvinnohandel. Så att, ja, det är alltid lite delat svar. Ja och nej. EU har mycket som är felkonstruerat från början. Men vi feminister har tagit det liksom och bara axlat att vi måste ändå göra något utav det här. Och jag tycker att vi har gjort det.
Är det ett gemensamt arbete mellan kvinnor i EU-parlamentet över partigränser, eller är det liksom i den grupp du är i, eller hur ser det ut liksom när man lyckas flytta fram positionerna i frågorna? Är det en massa arbete där bakom, eller är det givna frågor så att säga som man vet att det här kommer att gå liksom? Eller, jag förstår att det är en stor fråga och beroende på vilken fråga och sådär, men beskriv lite hur det kan vara.
Ja, men till exempel så att när jag, precis innan jag blev parlamentariker 2014 där liksom innan valet, så förlorade vi feminister då, jag var ju där i bakgrunden med Eva-Britt och så, vi förlorade en jätteviktig omröstning om aborträtten. Och vi hade föll liksom, parlamentet avslog kvinnors rätt till abort, skulle man säga. Då när jag tog plats 2014 så tänkte jag att det här får ju inte ske, det är en katastrof. Även om EU inte lagstiftar de här frågorna så måste ju rätt signaler skickas ut. Och då bildade jag tillsammans med kollegor från andra politiska grupperingar ett aborträttsnätverk, men bara med progressiva, bara med sådana som säger att vi delar det här, liksom. Det här, så här får det bara inte bli i framtiden. Och sen dess så har vi mobiliserat inom våra respektive partigrupper, vi har liksom skrivit artiklar, vi har hållit på och vi har också, många av oss, och vi i Vänsterpartiet är ju bra på det, att vi är ju del av rörelser också, så vi har ju en fot i parlamentet och så har vi en utanför i den feministiska rörelsen, i kvinnorörelsen. Och då kan man använda det också för att sätta tryck på sina parlamentarikerkollegor från andra grupper till exempel. Så att det där, och sen dess har vi ju faktiskt vunnit varenda omröstning. Och idag ska jag väl säga att det finns en starkt stöd för rätten till abortvård, för rätten till preventivmedel, för ungas rätt till sexualundervisning. Så de här, och då kan man säga att Där lyckades vi svänga och bygga upp det, liksom det stödet. Och det gjorde vi över partigränser till ganska stor del. Men jag skulle säga att vissa är ju mycket mer aktiva. Och vi i vänstern har varit centrala för den feministiska dagordningen i EU-parlamentet. Helt centrala. Vi har fått med oss andra. Och det är bra. För man är aldrig stark ensam. Och det finns en solidaritet, feministisk solidaritet över partigränser. Men vi i vänstern har varit verkligen de som har varit starkast men också mest bestämda, skulle jag säga.
Ja. Det låter som vänstern i mina öron och ögon, och även av det jag har sett av ditt arbete under de här åren. Men jag tänker ju också nu då när det har blivit mer och mer både högerpopulism och fascism och de krafterna har stärkts runt om i europeiska länder, men också i EU-parlamentet. Märker du någon förändring i politiken från EU?
Jag skulle säga att hittills så har vi lyckats hålla liksom fast på de här, den här starka ståndpunkten rätten till abort, rätten till preventivmedel och det. Men det är ju helt klart att aborträtten är under attack i vissa länder. Och ganska hårt så. Och att Polen vet man om, Malta vet man om. Men även länder som Ungern, där Viktor Orbán har liksom inskränkt tillgängligheten till abort och så vidare. Och så att det finns på bägge rörelserna. Det är så komplext jag vill säga att det finns bägge samtidigt. Men det som är helt tydligt för mig är ju att vi feminister och liksom om man står upp för kvinnors rättigheter, vår rätt att bestämma våra kroppar och sexualitet, om man står upp för hbtqi-personers rättigheter, då kan man inte slappna av en sekund i det Europa vi har idag, eller det Sverige vi har idag också för den delen. Vi kan inte bara vila på de här segrarna. Vi kommer behöva försvara och våra liksom rättigheter. Men jag tycker att det bästa sättet att försvara sina rättigheter är också att flytta fram positionerna.
Mm.
Så jag bara, om vi tar aborträtt, så här, vi måste ju komma med nya förslag nu om att liksom vi ska ha bättre abortvård och att kvinnor ska få bättre tillgång till preventivmedel. Att det ska vara gratis, att det ska vara mer tillgång till liksom, det här dagen efter piller och sånt. Så att man försvarar ju inte bara genom att hålla på sina det man har åstadkommit. Utan man också måste ju driva framåt politiken. Så det jobbar jag också med och försöker liksom. Mm. Vi har en väldigt positiv och bra dagordning med.
Jo, så är det ju. Det brukar ju vara en drivkraft att ha. Att flytta fram sina positioner. För att både försvara det man har uppnått. Men också för att liksom nå nya landvinningar. Men finns det någon skillnad mellan de politiska partierna i Sverige och att stå upp för kvinnors rättigheter som är påtagliga, tycker du? Jag misstänker hur det är, men du får ju beskriva så det är inte bara jag som sitter och misstänker.
Jo, men absolut. Det är ju så att Sverigedemokraterna är ju det parti som har aldrig ställt sig bakom kvinnors rättigheter. Det är strukturellt hos dem och man ska vara väldigt, väldigt uppmärksam på deras beteende. Även när de inte uttalar det högt eller så är de motsätter kvinnors rättigheter, ska jag säga, i de flesta former. Sen så har vi inom högerpartierna, man kan aldrig riktigt lita på dem. Jag tror att de håller sig i schack för att de ser att de har ögonen på sig. För när de inte hade det vet vi hur Kristdemokraternas företrädare röstade då. Då blev det röst mot aborträtten och sånt. Så att man får ha ögonen på högerpartierna. Sen så ska jag säga att det finns en annan skillnad också. Den har vi ju, liksom, det är en höger-vänster-fråga också. Att man kan ha hur mycket rätt till abort som helst. Om den inte är tillgänglig så är det ju en rättighet som bara är tom. Och det ser vi ju att partier till och med som liberaler i Europa då kan svika kvinnor. Att man inte har man pengar, har man resurser, så kan man resa och man kan köpa att se till hälso- och sjukvård, även abortvård. Men har man inte det så har man de facto inte rätt till abortvård. Så det där är också så att vi försöker få in mer skrivningar kring tillgängligheten och att den också har, men naturligtvis om det täcks av den vanliga sjukförsäkringen och man har tillgång. Så det när man börjar skrapa på ytan så finns det ju olika nyanser i hur mycket man står upp för kvinnors rättigheter, ska jag säga också.
Mm. Och sen många gånger så är ord ordens innehåll och i praktiken hur man gör rätt väsensskilt har man lärt sig genom åren i politiken.
Så är det.
Eller hur?
Så är det.
En annan sån där fråga som jag tänker måste ha varit väldigt kämpigt för och jobba för, inte minst under de senaste åren. Det är den humana flyktingpolitiken som idag är väl, skulle jag väl nästan säga, fridlyst eller rödlistad, eller svartlistad kanske man ska säga. Ja, du fattar.
Ja.
Hur skulle du vilja beskriva politiken som EU har kommit överens om nu? Det var ju ganska nyligen man antog det nya.
Mm. Ja, man kom ju överens nu i december 2023 om den här så kallade migrationspakten. Det är ett gäng, flera olika lagförslag helt enkelt. Men vad de gör är ju att ta det sämsta utav det vi har sett vid EUs gränser. Och med det sämsta då menar jag sådana här stora massförvar med fängelseliknande som vi har sett. Mm. De av vad som har varit vid gränserna har sett. Också att vi kommer få se mer av det här med pushbacks och direktavvisningar. Korta korta och rättsosäkra asylprocesser. Alltså att det är inte för inte det tar tid att pröva en asylansökan. Nu kommer det vara så här obligatoriska snabbspår och snabbprocedurer. Och dessutom så kvarstår det här mest grundläggande problemet som vi har pekat på i många, många år. Det vill säga att det land som man först ankommer till, Italien, Spanien eller vad det nu är, Grekland, är också fortsatt det land som blir ansvarigt för att processa asylsökningar. Och det var ju det vi ville bort från. Så att jag säger så här, med den här uppgörelsen så löser man inget av de problem man skulle lösa. Vare sig omfördelningen och ansvarsfördelningen av asylansökningar. Man löser inte döden i Medelhavet. Det kommer inte bli liksom en gnutta bättre. Utan man befäster det som inte redan idag fungerar. Och dessutom så ingår det komponenter i den här nya politiken. Eller nya lagpaketet. Att man ska samarbeta ännu mer med tredje länder. För att stoppa flyktingar. Och då ska vi ha mer deals då med liksom Erdogans och med despoter runt om. Eller med så här libyska sönderfallande regeringen. Så att det där är inte hållbart. Och ska vi säga att allt det här gör man samtidigt som att det faktiskt finns ett annat exempel på hur man skulle kunna göra. Och det är på det sättet vi har tagit emot ukrainska flyktingar som måste fly undan Putins bomber. Och tack och lov så bestämde man ju sig för att här ska det finnas... Här ska vi liksom ha ett värdigt mottagande. Vi ska se till att man får arbetstillstånd och uppehållstillstånd med en gång. Barnen får komma in i skolan. Och att ett värdigt mottagande helt enkelt. Och liksom ta, liksom, ungefär som att kors i taket. Det gick att göra det. Men det visste ju vi i Vänsterpartiet. Vi har ju sagt det hela tiden. Och nu bevisar det sig att det var så. Att det går faktiskt att göra det här på ett mycket bättre sätt. Så för mig så skulle man byggt på den erfarenheten och tagit liksom de bästa grejerna av det. Och så beslutat om en modell även för andra flyktinggrupper. I linje med en sån mer human och värdigt flyktingmottagande. Nu gjorde man inte det. Så att det där är ju en stor besvikelse. Och en stor, jag tror att det är båda väldigt illa för framtiden. Men jag är ju inte dystopisk i politik. För då, utan jag tror ju på att. Liksom den här mänskliga solidariteten, de internationella regelverken kring asyl och migration, de är ganska robusta och vi måste använda oss utav dem och vi måste se till att vi fortfarande kan använda oss utav de verktygen för att skapa ett värdigt mottagande. Men då måste vi få också politiker och politiska makthavare och regeringen på plats som är beredda att göra det här på ett bra och värdigt sätt.
Man måste ju konstatera tyvärr att EU har väl väldigt mycket dubbla måttstockar. För samtidigt som det står inskrivet här, liksom att man står upp för demokratiska fri- och rättigheter och man säger att medlemsländer liksom ska omsluta dem för att få vara en del av EU. Och så håller vi på och diskuterar Ungern och Polen och även Turkiet. Men vi tycker helt tydligt att vi kan skicka människor eller låta människor förvaras i någon situationstecken då. I länder som styrs av despoter som inte är demokratiska och som har inskränkt mänskliga fri- och rättigheter. Hur diskuteras det här liksom? Är det så att vissa människor är inte lika mycket värda som andra? Eller är det enbart liksom... Vad är det som styr skulle du vilja säga?
Men alltså det är ju en fullständigt hyckleri och liksom dubbelhet. Och att prata om demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och människors liksom, värde. Och sen ska vissa människor inte omfattas av det. Det är ju, alltså, det är ju rasism. Det är ju det. För det är ju människor från vissa delar av världen med viss hudfärg. Alltså, vissa religioner som man är mer rasistisk mot än andra och att man faktiskt sätter stopp för Europas solidaritet vid sådana gränser. Sen formulerar man ju sig naturligtvis inte riktigt så när man pratar om det offentligt, men de facto är det ju det som sker. Och jag skulle vilja säga att det är ganska dramatiskt hur EUs, Europas, EUs, men även Sveriges legitimitet då utomlands i förhållande till länder bortom våran lilla del av världen. Hur man uppfattas när man har sådana, folk ser ju det, att man har dubbla måttstockar. Ser ju att man snackar mycket, snackar demokrati, snackar mänskliga rättigheter. Men när det kommer till kritan så gör man upp med despoterna och de här makthavarna som är helt obskyra. Och man behandlar människor på ett inhumant sätt. Så att det ser ju resten av världen också. Och jag tror att vi undergräver oss själva. Och det har vi sett med den här svenska regeringen också. Hur man då liksom kryper för Orbán och kryper för Erdogan. Och, alltså om det inte finns någon uppriktighet i ens engagemang för mänskliga rättigheter och demokrati. Och då har man inte så mycket att komma med.
Nej. Jag reagerade här för ett tag sedan då migrationsminister Maria Malmer Stenergard. Hon menade ju på att Sverige skulle, människor som får avslag och som inte kan utvisas, skulle man då sätta i hubbar i andra länder, alltså utanför EU. Så fick hon ju kritik för det, och då fick man ju höra att det här är ju vad EU planerar att göra. Stämmer det enligt dig också?
Nej, det stämmer faktiskt inte. Det stämmer faktiskt inte. Hittills så liksom, vad man säger, att vissa regeringar kastar upp det här som testballonger.
Ja.
Men det finns inga sådana EU-beslut, utan asylprövningen ska ändå ske i EU när man söker asyl. Man kommer hit och ska man söka här.
Jo, men om du får avslag, alltså säg, många palestinier är ju statslösa och kan inte utvisas. Men då ska man kunna sända dem till sådana här hubbar då i länder utanför EU. Så ska man sitta där i någon läger under tiden man på något vis någon gång i livet ska kunna utvisas till det land man en gång kommer från.
Ja, det låter helt fruktansvärt. Jag har inte sett något sånt lagförslag eller så.
Nej.
Det är klart att de krafterna finns här. Det finns de som vill skicka asylsökande till Italien, vill ha en deal nu med Albanien och liksom ha ett läge där, och både Storbritannien och Danmark pratar om Rwanda, så att det finns, och det är ju inget konstigt sen om man skulle då också använda det för folk som inte kan få, som man inte kan skicka ut, utan man ska skicka dem någon annanstans. Det är helt absurt, och det blir också så här. Vilket fel fokus i förhållande till de utmaningar och den verklighet vi har. Tänk dig bara om vi tog hand om människor på ett vettigt sätt. På ett bra sätt. De här människorna skulle vi behöva. Alltså man kan ju vända på det. Istället för att hänga all den här liksom, både retoriken som blir ganska hotfull och liksom, hatisk eller diskriminerande. Men även sin politiska energi. Att svartmåla och vissa grupper av människor istället för att koncentreras på att bygga det gemensamma. Det där som gör att vi faktiskt avancerar som samhälle och som kollektiv. Ja, för mig är det nästan obegripligt, och det är framförallt det ansvarslöst.
Det är ett politiskt mörker, men det är ju tur man är vänster så man är envis och tar nya tag och kämpar på, eller hur? Sörj inte, organisera er, eller hur?
Så är det.
Men om man ska ta det här liksom internationella perspektivet, så måste man ju säga att klimatfrågan är ju verkligen en sådan fråga. Skulle du vilja säga att utan EU når vi inte 1,5-procentsmålet, eller sätter EU käppar i hjulet, eller är det just EU som är det viktigaste verktyget för oss i det här läget vi är i, för det är ju rätt akut?
Ja, det är så. Alltså det där debatteras inom vårt parti, som du vet mycket väl också. Har vi råd att slå sönder någonting, ett verktyg, även om vi tycker att det finns strukturella problem med EU-samarbetet som det är? Eller måste vi använda det nu för att liksom sätta saker och ting i rullning och i rörelse för klimatomställningen? Och jag har valt att jobba utifrån att vi måste sätta det här i rullning. Vi måste få saker och ting gjort. Nu är vi där. Och då har EU, men jag skulle säga tack vare det folkliga tryck som kom inför valet 2019. Och då är det ju Greta Thunberg och hennes generation som sen fick med sig liksom alla grandparents for climate och you name it. Liksom alla, till slut var det ju väldigt många som var på gator och torg och verkligen krävde att vi politiker skulle göra någonting åt den här frågan om och när vi fick förtroende att sitta i EU-parlamentet. Och det har ju, och samma för kommissionen då som formerades, att det blev push på de här frågorna. Och därför har ju EU skärpt sin klimatpolitik. Det här är gränsöverskrivande. Vi måste göra någonting och vi måste göra det snabbt. Och så där har ju, och är EU ett viktigt instrument. Det som är krångligt och som är allvarligt är ju att EU med ena då, alltså handen, stiftar de här lagarna som behövs och skärper upp det. Och sen å andra sidan så bedriver man en ekonomisk politik. Och du kan ju mycket om ekonomisk politik, Ulla. Att gå inte den hand i hand med de där målsättningarna och det där resten av regelverket som man vill åstadkomma. Då blir det inget bra. Och det blir liksom inte åka av. Så att den ekonomiska politiken i EU bygger fortfarande på liksom strikta budgetregler och väldigt så här, vad det gäller investerings- och statsstödsregler som inte understödjer på rätt sätt klimatomställningen. Och det tänker jag att det blir så uppenbart för mig då att EU, precis som hemma i Sverige någonstans, vi kommer inte klara klimatomställningen om vi inte också har en slags röd och grön politik. Den röda politiken där man faktiskt tittar på ekonomin och finanspolitiken. Så det är ju samma hemma, liksom. Det är samma i Sverige. Men det är klart att det sker på EU-nivå också. Och vissa av reglerna som styr Sveriges, nu är vi inte med i euron, tack och lov. Men det styr mycket av arbetet runt om i EU ändå, liksom, kring det här med statsstödsregler som också omfattas av.
Statsstödsreglerna ställer ju verkligen till problem, kan man lugnt påstå. Men jag tycker du sätter fingret på något oerhört centralt och viktigt när du säger det där att i valet 2019 då fanns det verkligen en rörelse och Greta Thunberg och ja, här på torget brukar de stå på fredagar också, Gretas morföräldrar liksom och kämpa på och så. Och det visar ju liksom vilken otrolig betydelse mobilisering har. För finns en folklig mobilisering, ett folkligt tryck, då rubbar man ju till och med institutioner som EU. Och det visar ju liksom vilken enorm kraft det finns i samhället, i människor. Bara vi liksom går tillsammans och bestämmer oss för det här vill vi. Och det måste ju vara helt otroligt och liksom ha fått förutsättningarna att försöka liksom kanalisera den kraften in i EU-parlamentet, eller?
Jo, men det var, alltså, jag fick ju se hur liksom, miljö- och klimatfrågorna lyftes till en helt annan nivå inom EU-systemet. Det lyftes upp inom varje institution, EU-parlamentet, EU-kommissionen, inom ministerrådet. Alla var ju tvungna att fokusera på det här. Det blev den här Green Deal, gröna given. Man skärpte upp varenda del av klimatinstrumenten har man faktiskt skärpt upp. Och jag säger, det hände enbart för att för Vänsterpartiet var det inte svårt. Det var väldigt välkommet att få. Vi fick ju bäst ranking av alla svenska partier i den här inför valet för vårt arbete innan. Men så det var tacksamt för oss att gå till val på att göra ännu mer och göra bättre inom klimatpolitiken. Men det var ju väldigt att andra också partier fick det trycket på sig. Så att när vi har suttit här nere så har man faktiskt gått till val med löfte om att göra mer och göra bättre. Och det har till och med har känts in i högerpartierna. Men nu känner jag sen ett halvår, kanske 8 månader tillbaks, att högerpartierna, där Moderaterna och Kristdemokraterna sitter då framförallt, men delar in i liberala gruppen här också, börjar snegla på Sverigedemokraterna och sådana partier. Och att man där säger att kanske det här med klimatarbetet, vi får bromsa det eller vi får hoppa över det. Och finns ju fullständigt klimatförnekare i extremhögern, men även i vanliga högern då, så finns det de som säger att nej, men det här får inte, det får liksom, så här fort kan vi inte hålla på, eller vi kan inte göra detta och detta. Och det är väldigt så här, populistiskt och väldigt farligt, för vi har ju ingen tid på oss, utan vi måste fixa det här nu. Så att jag är rädd för hur de här högergrupperingarna kommer positionera sig efter valet här nu och kanske försöka underminera arbetet med klimatomställningen.
Ja, det vore ju ett enormt svek mot kommande generationer, inte minst. Det är vi som då ställer till så att deras framtid ser väldigt, väldigt mörk ut. Och ja, hur man vill ha det på sitt samvete kan man ju undra. Men jag tänker så här också, det måste ju, en bild jag har av EU, det är ju också att lobbyismen är väldigt stark. Finns det också starka krafter liksom mot den här gröna rörelsen, mot nya regelverk för att stärka liksom möjligheterna att nå 1,5-gradersmålet och så vidare? Jag tänker ju på att fossilindustrin och ja, där finns det ju väldigt mycket pengar. Märker ni av det i EU-parlamentet eller blir man som vänsterpartist fredad från de krafterna för att det känns rätt hopplöst för dem att lägga pengar på det liksom? Eller hur märker du de där lobbyismen?
Jag sitter ju dels i utskottet som har hand om flykting- och migrationspolitik, men även rättsstat och diskrimineringsfrågor. Och sen sitter jag å andra sidan i miljöutskottet. Och i miljöutskottet, där får jag får jättemycket brev och kontakter och mötesförfrågningar från näring, liksom för storföretag och deras konsultfirmor som de betalar. Alltså jag blir nedsållad med lobbyism, ska jag säga. Därför att det är ett område där det finns väldigt starka industriintressen och företagsintressen och vinstintressen. Så och det är ju nästan alltid att gör inte för mycket, broms, det här går aldrig och så vidare. Så att de här lobbyisterna, de har ju, det så kan ju företagen betala till sådana här stora konsultfirmor som kan göra jobbet åt dem. Och de har massor med pengar och resurser för det. Men sen har vi också, lobbyismen är ju, parlamentet är ju en ganska öppen historia. Vi är ju öppna med liksom, till och med vem vi träffar och våra kontaktuppgifter ligger på nätet. Och dessutom väljer man bort oss vart femte år eller väljer till oss. Sen har vi gått till val. Medan kommissionen, som är den enda institutionen på EU-nivå som får föreslå lagstiftning, det är ju helt liksom obskyrt. Man har ingen insyn där nästan. Så att där är ju lobbyismen ännu värre, skulle jag vilja säga. Att de ligger på och ser till att få inflytande över lagförslagen innan de ens har lagts på bordet. Och allt sånt här är ju, det här kan ju bara frodas i ett system som inte har tillräckligt med öppenhet och ett liksom svagt regelverk. Och där finns jättemycket kvar att göra.
Jag märkte det när jag satt i riksdagen också, när man skulle i finanskrisen skärpa den finansiella regleringen. Och från början så lät det ju, ja men det här är ju regelverk som verkligen stramas åt och skärps upp. Men sen när det hade processats ett tag i EU-kommissionen och EU, så kan man väl säga att det som kom ut på andra sidan, ja det var lite annat, om jag säger så. Mm.
Ja, det finns de. Och det är samma, det är därför vi som vänsterpartister är väldigt både kritiska men också uppmärksamma kring vad EU ska reglera eller inte. Därför att vi vet att när det är på den här nivån, EU-nivån, då har vi svårare att få insyn. Och de här handelsavtalen som förhandlas fram då bakom lyckta dörrar. Mm. Och sen så kommer de ut och liksom röken stiger upp som när de väljer på. Så här, nu har vi ett färdigförhandlat förslag som länderna ska säga ja eller nej till. Då, liksom så det känns inte heller speciellt stabilt, utan där är ju alldeles för mycket lobbyister som har insyn, men inte vi andra.
Mm. Men om du tittar lite framåt så här då, vilka beslut tycker du EU skulle behöva ta gällande klimatfrågan? Om du liksom fick bestämma, nu är det Malin Björk här som har fått möjligheten att lägga fram ett förslag och som hon tycker att EU borde anta och som kanske vore väldigt centralt för att kunna påverka klimatförändringarna. Har du något sånt där på lut?
Det så tycker jag att man ska skärpa upp målsättningarna genom lagstiftning. Vi ska skärpa upp till 2040 så att vi har bättre, liksom, vi måste säga att 2040 ska ju vara liksom netto noll. Det måste vi ha. Och sen så, för att göra det möjligt, så skulle jag vilja att EU ser över sina regler då för den ekonomiska politiken. Statsstödsregler, men också att man också ingen enda subvention till fossilindustrin. Att man fortfarande överhuvudtaget kan gå till det. Så jag kan säga en, utan fossilindustrin, bara bort med den. Statsstödsreglerna, ordning och reda på det. Att det ska gå liksom att investera i hållbara investeringar. Så att vi kan investera i kollektivtrafik, men även andra som hållbara transporter som tåg och så. Sen vill jag, och så ska man kunna investera i energieffektivisering av byggnader och bostäder naturligtvis. Och att det kommer vara de stora grejerna. Så att man måste ha, och sen så är ju det också att stötta genuint hållbara. En hållbar även företag och ekonomiska verksamheter då. Så att det nu så försöker man ju smyga in med kärnkraft. Men den är ju inte ens kort, den är ju så långsiktig, så då måste liksom, för klimatets skull, så är det liksom att skjuta sig själv i foten. Utan att vi verkligen har krav på de investeringar som ska anses som hållbara, att de är det. Det kommer vara jätteviktigt. Så att gå från kanske lite mer det som vi kanske inte med en gång säger, det här är klimatpolitiken, men det är det som kommer möjliggöra klimatomställningen. Och vi måste se till, alltså, det är mycket som måste ske hemma också, att de som släpper ut mest är de som ska betala. Det vi kan inte säga att allting ska, högerns klimatpolitik går ju ut på att skjuta över allting på individen till slut, och vad du ska välja, och du ska alltså, omställningen, att den skulle vara någon slags individhistoria. Om vi klarar omställningen, så klarar vi av dem som samhällen tillsammans. Både vad det gäller transportsystem, bostäder och produktion och konsumtion. Ja, det är ingenting man löser genom att lägga allting på individen. Där de som har resurser och är liksom rika, de behöver inte ändra så mycket. Och de kan fortsätta som vanligt, medan de andra ska bara ställa om.
Man kan säga att politik har betydelse, eller hur?
Ja, men det är svårt att säga, vad skulle du göra på det här? Liksom? Därför att vi i vänster, vi har ju ändå en politik som försöker hänga ihop, alltså, och försöka få också det här samhället, det fungerande samhället, det samhället som det är gott att leva i en stad, om det är på landsbygden eller glesbygden. Men där man har en offentlig service som funkar, där man har en transportsystem, kollektivtrafik, där man har bostäder som är energisnåla. Att det hänger ihop, alltså. Att vi måste också investera i, för att klara omställningen måste man investera i offentlig service. Bara en sån sak. Det är ju vi i vänstern nästan lite ensamma om att påpeka och säga, hallå där, nu glömde ni att, för att människor ska liksom få ihop sina liv och vara med här i omställningen, så måste vi också se till att vi klarar rättvisan och liksom den sociala rättvisan i samhället. Det tror jag klimatomställningens stora hot idag. Att människor vill inte, vissa då, och högerextrema spelar ju på det. Människor vill inte vara med längre, för de ser att liksom privatjetsen bara fortsätter att susa runt. Medan jag ska, minsann, jag ska inte köra bil, jag ska inte göra det här, jag ska, alltså, och att det liksom, och så kan vi inte ha det, utan människor måste ju känna att omställningen också ger någonting till dem. Och jag är ju fullt övertygad, och du och jag som vänsterpartister, att det är ju så i slutändan, det här blir ju bra för oss alla, men inte med högerns politik.
Det var väl inte så förvånande att man nyss kunde läsa i en av de stora morgontidningarna att Danderyd var den kommun som hade mest konsumtionsbaserade utsläpp, apropå rättvisa och jämlikhet.
Ja, precis.
Så är det. Men Malin, vi måste börja knyta ihop säcken här. Det går fort när man har mycket att prata om. Dels ska du ge ett boktips här i slutet. Men en annan fråga förresten, så där med att hålla ihop samhällen. Vi har lite svajigt nät här. Det kan också bli bättre kvalitet på. Tyvärr så svajar det till här i sändningen. Men det är sånt som vi får ta. Vi får i alla fall pratas vid. Så, men jag skulle vilja säga så här. Finns det någon fråga du är mest nöjd med? Och Vad säger du skulle vara EUs styrka?
Det som jag är mest nöjd med vad gäller det arbetet, det är nog det feministiska arbetet. Där vi har lyckats flytta fram positionen. Men helt klart flytta fram. Inte bara stå här och försvara. Utan vi har flyttat fram både vad det gäller våld mot kvinnor, arbetet mot det. Vad det gäller aborträttsfrågorna, sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter och det. Det som jag kanske är minst nöjd med. Alltså därför att det ligger så långt ifrån vad jag och många med mig då har som tror på flyktingsolidaritet och det är den här nya migrationspakten som speglar en helt annan och ganska ovärdig politik. Och det som måste göras nu som jag tror att vi måste, det är att få en röd politik på den gröna omställningen framöver.
Egentligen kan man säga att hela det här samtalet tycker jag har visat på både möjligheterna med EU men också problemen med EU. Och så mycket här i världen så går det framåt och bakåt, eller hur?
Ja, och jag tänkte säga att EU-valet är ju ingenting där vi kommer lösa alla EUs strukturella problem. Men de ska vi behålla i vår förståelse. För annars kan man inte vara så effektiv när man jobbar här nere heller. Om man inte har förståelse av de strukturella problemen. Nej. Så tror jag man landar fel och hamnar fel i sitt politiska arbete. Men också naturligtvis att vi ska ju aldrig ge upp om att försöka förändra de saker som inte är tillräckligt bra liksom, i EU-samarbetet. Så där är ju Vänsterpartiet, vi är oerhört viktiga i det.
Det synliggör ju saker och ting så att man faktiskt kan... Ja. Ta tag i de problem som finns också. Ja. Men nu då, nu ska du lämna och jag tänker att snart hoppas vi att vi har inte bara en efterträdare till dig. Det skulle ju vara väldigt fint om vi hade två. Ja, gärna fler. Ja. Har du någonting du vill skicka med dem så här?
Ja, men jag tror inte med Vänsterpartiet så behöver man inte skicka med så mycket. För man vet att passionen finns där. Passionen finns för att det här är ju ett trögt system. Liksom. Det är mycket, man måste också vara nyfiken. Man måste tycka om att streta och dra med liksom, folk som kommer från ganska olika bakgrunder och sådär. Och så kanske det är att inte ge sig. Liksom. Att inte ge sig och att tänka att... frustrationen är en normal del av ens politiska vardag i det här systemet. Men annars så liksom att ha den här passionen och veta att man vet att man vill. Man vet att man vill och då kommer man ju även liksom kunna göra och manövrera och få till det i det här systemet. Så det känner jag mig väldigt trygg i att de som blir valda kommer göra.
Man kan säga så här att vänsterpartister är väldigt bra på att vara frustrationens bekämpare, eller?
Ja, och jag tycker också, men det är också så här när jag tittat på det har varit mycket, mycket roligt. För att när man också, jag menar, det, så kan det vara hemma också, när man står upp för saker och ting som, där det inte känns, många känner ju inte att de har en röst in i parlamentet. Och speciellt här på EU-parlamentet så tänker jag att liksom den feministiska rörelsen, HBTQ-rörelsen, men även flyktingsolidaritetsrörelsen och klimatrörelsen. Att känna att de har politiker inne i parlamentet som är deras plattform, som kan liksom skjutsa in deras frågor, som kan även rent fysiskt bjuda in människor så de får ta plats och de får säga som det är i det här bygget som är EU-parlamentet. Det är ju väldigt, väldigt kul. Det är väldigt kul att få vara den. Kunna vara den bryggan och den länken. Så det har för mig varit helt fantastiskt. Och det vet jag att de som kommer efter vänsterpartister kommer fortsätta göra det. Men det är jätteviktigt. Just för att EU-parlamentet är lite långt bort också. Mm.
Jag blev alldeles varm i hjärtat när du sa det där. Men jag känner igen mig i det där. Och jag tycker att det är liksom en verklig drivkraft i politiken. Mm. Att kunna vara med och kanalisera människors röster in i politiken. Liksom. Men Malin, Seppo Laine sitter ju här med mig. Han sköter ljudet. Vi måste ju börja runda av här. Men vi två undrar om du har liksom någon boktips till dem som lyssnar på det här. Och du kommer ju kanske få lite mer tid att läsa böcker nu. Så.
Det är faktiskt en av de saker som jag längtar efter, att inte somna varje gång jag tar en bok. Nej, men på kvällen då liksom. Men jag läste en bra bok förra året som jag tycker, Negar Jabaji, Disoriental. Desoriental, jag läste den. Och den var, det handlar om, det är fransyska, men som skriver, hon kommer, har Iran, kom från Iran som barn, och skriver som så här, målande romans om, men om både sin uppväxt då och flykt till Frankrike och sitt liv i Frankrike. Så väldigt, väldigt fin. Desoriental, Negar Jabaji skulle vara mitt tips.
Det ser ni. Där fick vi både ett boktips. Vi har fått tips om vad EU kan, skulle behöva göra och kan göra. Och vad som är problemen i EU. Och det har vi fått av Malin Björk, Vänsterpartiets EU-parlamentariker. Stort, stort tack Malin. Jag är jätteglad över att du ville vara med.
Tack ska du ha, Ulla. Och så